Bara köra, och det är vårt tredje samtal som vi har. Jag vet inte hur mycket man har hunnit se och ta del av, men det har varit fantastiska tillfällen med folk som har berättat sina egna erfarenheter om att hitta sin identitet och delat mycket sorg och mycket av deras personliga smärtor som de har gått igenom. Speciellt i svensk basket också, att ha en svart kropp och vara en svart person i Sverige. Så när vi sitter här och pratar med er två som har nått toppen av era karriärer. Ni har varit inbjudna till de allra finaste rummen inom svensk basketvärlden. Nej, men fantastiska karriärer. Och ni har gjort ett otroligt jobb med att använda er röst och er plattform för att prata om sociala frågor. Så jag vill bara djupdyka direkt in till er, liksom, om att hitta er röst och använda er plattform. Och ni får prata hur fritt som ni vill, och vi kan bara ta det därifrån. Så tack så jättemycket för att ni har tagit er tid, och ja, vi sätter igång.
Men jag kan väl säga att den här tiden har varit, alltså man har blivit lite väckt till liv. För att jag kan själv säga att jag inte är så utbildad som jag borde vara. Jag har inte ställt de frågorna som jag borde ställt tidigare. Och jag vet att min pappas historia och det han har gått igenom, som har varit extremt tufft, det är en story som han inte har velat dela med sig på så sätt att han har varit så djupt, vad ska man säga, alltså det har hänt så tragiska grejer i hans liv att han vill skydda mig från det. Det som är fint är att han har försökt skydda mig, och jag har fått en jättefin uppväxt i Sverige, men samtidigt har det gjort att jag också har fått en stor okunskap i det med rasism, i det jag möjligtvis kommer att möta, det jag har mött. Och det som då har hänt under denna tiden nu, det är att jag har fått en wake up call och att jag måste själv ta tag i många av de här grejerna. Och det har ändå öppnat ett samtalsämne för mig och min pappa, för att han själv förstår hur stor den här rörelsen är. Och nu har vi börjat samtala om dessa ämnena som påverkat honom och som kommer påverka mig. Och jag tycker att det i sig är fint. Att tyvärr, det som händer är hemskt. Men att det har öppnat ett samtalsämne för oss två att kunna mötas och prata om det som vi båda delar.
Det är jättefint. Alltså man tänker det i den aspekten också, att en som förälder vill ju skydda sitt barn. Oavsett vad det är man skyddar dem ifrån. Och sen så när man... åren som, alltså en käftsmäll som vi har fått de senaste, eller jag kan inte säga de senaste åren, men den här sommaren har varit ett jättestort uppväckande för många. Så man kan försöka ta de positiva aspekterna från det, just att det har varit en otrolig samhörighet, och just som du säger att ni har öppnat upp för konversationer och inom familjen också. Och jag tror att Amanda, du har också nämnt det här mycket i dina intervjuer, att det börjar ju på hemmaplan, det börjar i sitt hem att ha de här konversationerna. Men om man pratar om din pappa Kalis, det som han har varit, alltså, gått igenom, det behöver inte vi alltså sitta och prata om vad han har gått igenom, men vi båda, och eller vi alla tre här, som vi har båda en svart pappa, en vit mamma. Din pappa Kalis kommer från USA, Texas, eller hur?
Nej, han är från East Coast, från New York.
Ja, ah, just det, och du är på Texas. Just det.
Exakt.
Och där har vi ju också det som jag pratat om i tidigare samtal, att det har varit en enorm skillnad som inte folk tänker på, att vara afroamerikan och ha afrikanskt ursprung i, det är två olika historier, även om det är väldigt sammanvävt. Och vi har pratat mycket om den aspekten om colorism, hur det är mixed, att föra dessa samtal, hur ofta folk som är, som har mörkare hy, har blivit overlooked i såna här samtal också. Och sen så fort när vi pratar om det, då man vill lyssna. Så jag tycker det är jättebra att vi kan sitta här och prata om det öppet. Men också att vi får fram det. Att när vi pratar om det här, lyssna på våra systrar som har också pratat om det här i år och kämpat om det här i år. Men de har blivit... overlooked i dessa samtal. Och Amanda, jag tycker det var jättefint det du sa, den här artikeln i New York Times om folk som sitter hemma och inte har läst den. Den var fantastisk. Den var,
alltså, jättefin, Amanda. Jättefin.
Jättefin. Och precis som vi sa där, att börja på hemmaplan. Jag tycker det var otroligt starkt. För man sitter ju, man brinner ju. Man vill vara där ute, man vill göra allt det här. Mm. Men att ta hand om sin lilla bubbla är ju jätteviktigt först.
Right.
Men det här har ju påverkat dig väldigt starkt. Om man tittar på 2016, Eric Garner. Det var i New York.
Nej.
2020, George Floyd, Minnesota. Det är ju två av dina hem också.
Right.
Vad har det där påverkat dig och din kamp?
Alltså, låt oss se. 2016 så gjorde vi en blackout med hela W. Och jag tror det var första gången då liksom, eller jag gick ut i media och verkligen like spoke my mind.
Mm-hmm.
Så det var så här, hur gör jag det här? Hur säger jag rätt grej? Hur säger jag grejer så att folk förstår hur jag känner? Men i slutändan så har jag förstått att det handlar inte om det. Mm. Det handlar inte om hur folk ser mig eller vad de tycker om mig. Because really they don't give a...
Ja, men absolut. Alltså,
så,
du kan ju bara paketera det så mycket som du vill, men...
Exakt. Om folk inte bryr sig så kommer de inte bry sig. Så det spelar ingen roll om hur jag säger. Och det är någonting som jag har lärt mig i år. Google is free. Det är inte mitt jobb att educate you.
Mm-hmm.
Och jag är mycket på Twitter, så du vet, speciellt med George Floyd, with Ahmaud, with Breonna, har jag tweetat om det. Jag har fått jättemycket negativt shit, och du vet, det är så, men du är rasist mot vita, black on black crimes, ni gör samma sak, fler vita dör från polisen, och jag säger okej, okay, cool, but what are you doing about it? Det är det som är grejen, och det är inte mitt jobb att utbilda dig.
Nej.
Och jag har jättelänge trott det, bara för att jag pluggade African American Studies i skolan. Så det var såhär, jag har den här bakgrunden, jag vet allting, låt mig educate you. Det är inte mitt jobb.
Mm.
Mitt jobb är att speak my truth. Det är
ju så också.
Right. Så jag tror det modet som var svårast för mig utav, om man kan välja ett utav alla de här, var Ahmaud när han var ute och sprang och var skjuten.
Ja, gud, absolut. Det som hände var den i somras i Georgia, va?
Mm. Den satte mig i depression på samma sekund. Literally, like I went into depression. Och sen strax efter så mördades George Floyd. Och då var jag såhär, shit, like enough is enough. Like literally enough is enough. I don't know. I'm just, det är så många känslor, och det är så här, like när ska våra liv betyda någonting?
Mm. Och det är just där du har den, alltså Black Lives Matter, det betyder.
Right.
När kommer vår existens betyda någonting för er, för att göra någonting åt?
Right.
Pågår. När vaknar ni upp och säger, det här är ju inte okej. Okay. Det är inte okej okay att en person som går på sin dagliga joggingrunda blir jagad av två personer, eller tre personer i två olika bilar, blir inramad, alltså han blir mot väggen, eller inte mot väggen literally, men och blir nedskjuten. Och sen så
och
har
sen
man
så...
att säga, ja.
Och sen så ställer sig polisen utanför deras hus för att skydda dem.
Exakt.
Like, you know what I'm saying? Polisen är literally uppbyggd på att jaga slavar, afrikaner. Mm. Det är inte to protect society. Det finns inget sånt.
Nej.
Utan systemet är uppbyggt på att mörda och göra illa svarta människor. Det är den världen vi lever i. Det spelar ingen roll vilket land du är i. Det händer i Sverige. Samma sak. Mm. Så många gånger som min brorsa har varit såhär, yo, like, this and this happened. Mm. Med polisen, men jag är såhär, what? Där kan han spela fotboll med dem.
Det är inbyggd strukturell rasism i förbund.
Överallt.
På jobbet.
Överallt.
Överallt, och det är det som är problemet. Det är så svårt att det ska ske en förändring, för att det är inbyggt i alla system.
Right. Och det är därför när jag säger grejer så här, jag gör inte det här för mig själv. Jag önskar att mina barn kunde få se en change. Men det är mina barns barnbarn. Pray God att de kommer få se en skillnad. Mm. Vi kommer inte få se det på flera generationer.
Mm. Nej, men det är det som är, när man sitter och pratar med en äldre generation, när vi är hemma hos farmor här. I marched in the 60s. För samma saker. Och det är väldigt humbling. Alltså gud, nu börjar vi alla prata engelska. Men det är det. Alltså, man tittar på vad de kämpade för på 60-talet. Min farmor gick i en segregerad skola. Och sen så var hon en av de första som fick gå på en vit skola. Och sen så om vi tänker på, vi har en vit mamma, en svart pappa. Det var 1964. Det var året mina föräldrar föddes. Då var det blev lagligt att man fick gifta sig. Så det här hände under vår livstid. Och Kelly, jag tycker det är jättebra att du också tar upp det här, att just att alla vi är inte utbildade i såna här frågor. Mm. Eller är extremt insatta. Men ändå så brukar folk titta på det. Men vad tycker du om det här? Och söker svaren. Och precis som du, Amanda, säger. Det är inte mitt jobb att lära dig att vara antirasist. Och bara för man inte har en...
That's a great ass book.
Jättebra, jättebra.
Men grejen är så, vill man lära sig om någonting, nu tar vi liksom, det är inte rasism, det är något annat, du vill lära någonting. Men då tar du ju reda på fakta, du går in och läser om det, du går in och researchar om det. Samma sak gäller det att vara antirasist. Du måste gå in och utbilda dig, du måste gå in och läsa, du måste ta din egen tid och faktiskt vilja vara det. Det är inte någonting som bara händer och bara så här, men jag supportar det. Nej, du supportar
jag
inte.
Jag tror att det gör för ont för folk. Jag tror det gör för
självklart,
ont.
Jag tror inte.
Jag tror att det är så här, shit, gjorde min farfar det här? Literally farfar, det behöver inte ens vara gammal farfar. Förstår du vad jag menar? Nej. Like it happened yesterday. Och jag tror att folk inte vågar se sig själv i spegeln och vara så här, I'm a part of the problem. Mm. Även om inte jag är öppet så här rasist eller jag diskriminerar inte, men du är inte den personen i kafferummet när folk lägger rasistiska kommentarer som säger stopp.
Precis. Du är en del av de här strukturerna, och det tror jag är jättesvårt för folk att, som du säger, titta sig själv i spegeln.
Men det ligger ju, mycket av det handlar om okunskap. När man inte kan någonting så finns det ju två val. Antingen så säger man så här, vet du vad, man är ärlig, man säger jag kan inte det här, kan du vara snäll och berätta lite mer? Eller säger man den som säger inte lägga någon kommentar överhuvudtaget, eller som bara hänger med. Och det är ju liksom också klassisk mobb, att vara mobbare, att man skyddar sig själv från det man själv kan. Och det jag har märkt från en del i mitt sammanhang, det är att de har sagt att, vet du vad, jag vet inte det här, jag vill lära mig mer. Eller att du faktiskt kan säga att, vet du vad, jag har ingen aning om, och det kan jag själv också säga här, och jag sitter här och har en svart pappa och en vit mamma, jag vet inte tillräckligt, men det jag kan göra är att jag kan lära mig mer. Jag var hemma hos min pappa och kollade på hans bokhylla.
Alltså, han har god, så jag många älskade när jag lade det.
Alltså han har så många fantastiska böcker som jag bara, oh my god, alltså, man måste nästan vara försiktig när man läser dem, för att de är så gamla. Men där jag hittade en helt ny värld i böcker som inte publiceras nu, som inte är, de är jättewoke böckerna. De handlar exakt om det som vi går igenom idag. Men de har liksom försvunnit i biblioteken. Och biblioteket är ju ett fantastiskt ställe att hitta kunskap.
Natur, precis. Alltså det är de som vinner, eller de som är makthavarna, som bestämmer vad som är en del av vår utbildningsplan. De böckerna som de filmerna vi ser. Alltså allt handlar ju om perception. Allt handlar ju om vad vi väljer att lägga ut. Och om man är en makthavare, då vill man ju framhäva sig själv. Så absolut, att alla de böckerna har ju försvunnit. Och det är en del av vår historia. Jag tror att en av de största sätten att visa att man har makt, det är att försöka radera en persons historia. Och det har hänt under århundraden. Att vår historia har blivit bara bortsopad. Och nu när vi har den här tillgången till kunskap, bör man våga. Vi kan använda den här kunskapen. Och då kommer ju den här smällen tillbaka. Att man försöker förtrycka igen. Vad gjorde nazisterna? Jo, de brände böcker. Men man behöver inte stå och bränna böcker på ett torg för att radera en persons historia. Det är ju att också att inte lyssna på en person. När vi sitter och säger hej, det här gör ont. Vem är du att säga nej, det gör inte det.
Mm.
Och jag sitter och tänker på de samtalen vi haft tidigare med Francis och Kasim. Speciellt de två, för de pratar väldigt mycket om deras smärta. Och sen så ser jag ett blogginlägg där den första meningen det går så här: har vi rasism inom svensk basket? Jag är tveksam.
Och jag har blivit frågad det utav jättemånga journalister på senaste tiden. Har vi verkligen rasism i Sverige? Och så här, what do you mean? Like, jag förstår inte hur det är en fråga. Frågan skulle vara, hur kan jag som en vit person, som en ally, hjälpa dig att stoppa?
Mm-hmm.
Du borde inte fråga mig om vi har det. That's a given.
För mig handlar det mycket om, framförallt i den svensk basket som jag växte upp i, har det varit att en basketspelare ska se ut på ett visst sätt och ska agera och bete sig som ett visst sätt. Och att vi har lärt ledare och tränare att det är de här spelarna man väljer till lag, till grupper, till samlingar. För att de sköter sig, de står inte upp, alltså, de säger inte så mycket. De säger du hoppas och hoppar de. Och då är ingen som behöver inte säga emot, men det är ingen som... Nej, men det är ingen som behöver inte checka en ledare, men du kan ju inte bara säga så här, det här är ledare som ska utbilda basketspelare i Sverige, men du väljer bara en viss typ av spelare.
Men och sen när du
ska se ut på ett visst sätt. Och därför är det så roligt när man då är ute och spelar och man då har, när, framförallt ditt lag, när du och Faria bintar ert lag, och bara, wow, har ni svarta i Sverige? Alltså...
Uh-huh.
We look like this. It's just we don't always get picked. Och jag vet att det har varit många sammanhang där man har varit en eller två. I mean, du vet att det har varit, det var jag Helen i 89, sen var det du och jag i 89-90. Alltså, it ain't a lot of us.
Yeah.
And there's a reason behind it. För att till exempel, jag vet på Micke Härke-läget att det var inte bara du och jag på läget. Det var inte bara jag på läget. Det var inte bara du på det. There was plenty of us.
Och var det fullt.
Alltså så många från Stockholm södra, alltså så många människor.
Vi var ju tvungna att dela in i en egen region, för vi hade så många. Vart är de nu?
Var är de nu? Och jag blev så ledsen över att inte se dem här idag. För att jag vet att de har duktiga basketspelare sen, att de kanske har valt att inte fortsätta sina basketkarriärer på grund av diverse anledningar. Men jag kan garantera att någon av de anledningarna har varit på grund av rasism. Men det som sagt, det börjar ju högst uppe och sen går det ju ner på ledarna. Varför utbildar vi inte ledare att vara ledare? Det handlar inte om att plocka rätt spelare, det handlar om ett spelsystem. Det handlar om att ni ska vara förebild, ni ska vara ledare, ni ska leda ett landslag. Ett lag som representerar ett land.
Mm-hmm. Vår bild av Sverige är blont hår. Blåa ögon, you know what I'm saying? Du ska inte, och det är det jag säger hela tiden. I Sverige är vi så en box, right? Du får inte vara för bra. Du får ju heller inte ligga bakom. Du får inte säga för mycket till höger och inte till vänster. Vi alla ska vara samma.
Right? Och det är det, vi utbildar inte ledare till att vara utanför boxen. Så fort det blir så att någon
för att säger... de själva är uppvuxna i boxen. They don't know no better.
Så fort någon säger emot, så fort någon är lite bättre än någon annan, då blir det så här... Det kan inte vara här, det funkar inte i boxen. Och så börjar man plocka ut alla, så plötsligt så har man bara några kvar i mitten. Och så blir det så här, men här har du Sveriges landslag. It don't work like that.
Jag kan inte säga hur många gånger.
Förlåt, fortsätt.
Nej, jag skulle bara säga, jag vet inte hur många gånger. Och det här är inte ens bara från coacher, utan det här är från folk högt uppe inom svensk basket. Mm. Som har kommit fram. 93 landslaget, vi var bara invandrare. Vi var bara invandrare. 92 landslaget också. Där de har kommit fram, vi har suttit och ätit, ni är för högljudda.
Mm.
This is my culture. Jag vet inte hur man sitter och äter och var tyst.
Mm.
You know what I'm saying? Min familj är stor. Alla de afrikaner, like we are family. Ni är för högljudda. Ni... Fan, U20 var vi tillsagda att vi tar inte mer om vita och går och äter.
Mm. Vad det är parierna
you
för det?
Are a grown ass woman at this point. Jag var tillsagd i EM att jag mobbade För att inte jag frågade om alla ville spela Uno. I'm gonna ask you one time. You're a grown ass woman. Mm. If you don't wanna, det har ingenting med din skin color, ingenting. Men eftersom att jag är svart, så blir det som att hon vill inte hänga med de vita. It's not that. I'm gonna ask you one time. Men sen när jag sitter och pratar högt, då är det ni stör freden och prisen.
Men ofta handlar det om att när folk blir obekväma för att de inte själv är vana vid en sån situation. En sån situation som pratar mycket vid matbordet, att skratta mycket. Jag är också van vid det. Like that's the, det är så jag lever. Och då när människor inte känner igen det, de känner sig att de tillhör det stället, då blir de ju obekväma. Mm-hmm. Och ofta när folk blir obekväma så är det ju att de tar dem ofta på sig offerkoftan och säger att nej, men det är jag som
blir jag var 14 år.
Men det som händer med sådana folk är att de blir ju offer. De sätter själv på sig offerjackan och säger att
jag blir jag hör vad du säger, but I don't get it. Hur är jag som 14-åring liten flicka som är där för att spela alltid cup, hur känner du dig hotad?
Men exakt, hur är du ett hot? Och är det det som jag också har
för att haft jag pratar högt med mina vänner.
För att, nej men det här är också en grej. För att under
de känner inte tillhörighet.
Alltså jag var tvungen att spegeln jättemycket.
Nej, jag vet.
Nej, men som att titta mig själv i spegeln och verkligen säga, men vad har jag gjort för att försöka passa in i den här lilla lådan? För det har jag gjort. Jag har absolut försökt passa in i den här lilla lådan. Och det är ju en form, alltså då internaliserar vi jag kan inte ens uttala det, men alltså den här rasismen, internalized racism, det är en jättestort problem. Och det handlar om att vi har förminskat vårt själva, vi har förminskat, tagit bort vad som gör mig mig för att passa in någon annan bekväm. Och jag har absolut varit en del av det här problemet. Att, alltså jag har varit obekväm i dessa rum, så att då måste jag förminska mig och försöka vara likadan. Men hur kan jag förminska mig? Jag har stort lockigt hår, jag var 1,80 när jag var 10 år. Jag syns, jag hörs, jag finns här. Men ändå så har man försökt liksom göra lite så här för att passa in. För att om jag var helt och hållet mig själv, skulle jag vara accepterad? Skulle jag fått vara med? Och det är en läskig känsla och det är en läskig tanke att man har gått under så många år, speciellt under de här alltså, åren när man är mest formbar och förminskar sig själv. Alltså, hur påverkar det ens mentala hälsa? Hur påverkar det vår utveckling? Och vad gör vi för i så fall att hjälpa de yngre? Den yngre generationen, för det hjälper säkert inte dig om du ser att jag går så här och du är 3 år yngre.
Ja, alltså jag tror inte att jag har någon gång känt att jag behöver förminska mig själv. Och det kommer från mina föräldrar. Right? För de har alltid pushat. De har alltid pushat att vara mig själv. Jag har alltid varit längst. Som har alltid sagt att jag måste gå med rak rygg. De har alltid sagt speak your mind.
Jag har hört, absolut.
Ja, yeah. Så like, när jag kommer in i de här rummen och alla är like, tysta och du vet. Och så jag, I really don't give a fuck how you feel.
Mm.
För att jag kommer alltid vara mig och det kommer alltid vara folk som hatar mig för den jag är. You know what I'm saying? Samtidigt så vet jag att jag har den här privilege of being light skin.
Ja, men herregud. Det är någonting
så som folk känner att de kan connecta till mig och relatera till mig även fast really you can't. Men jag hade aldrig haft, även om jag hade varit på samma nivå som jag är idag, men om jag hade varit dark skin, jag hade inte fått den plattformen. Aftonbladet, SVT, alla hade inte ringt mig lika mycket som de gör. För att allt folk i Sverige kan relatera till mig. You know what I'm saying? Så jag vet inte om det är
alltså, det är så de ser det, du är en del av alla. Du har en fot in där, du har en fot där. Det är så de ser det. Inte hela Amanda.
Och det jag tycker är viktigt med de här konversationerna också är det att man vi bygger en väg för den yngre generationen. Att förhoppningsvis att de vågar prata om det här i ett öppet forum, att de vågar ta diskussionerna när de ser det hända, för att det kanske har flygit förbi oss ibland eller om man har varit ung. Alltså, jag vet när efter mina föräldrar skilde sig, min pappa flyttade till Köpenhamn, då hade de precis byggt bron och då åkte jag tåget emellan Malmö och Köpenhamn. Och jag som 12-åring då spelade basket i Köpenhamn och jag blev stoppad på tåget varannan gång. Alltså 12 år. Sitter med en träningsväska i träningskläder och åker mellan Köpenhamn och Malmö och blir stoppad och blir frågad var är du på väg hem? Vad har du gjort i Köpenhamn? Vad har du i väskan? Och som 12-åring då, det är så här, varsågod titta i min väska. Jag har ju alltid lärt mig att följa regler, men varsågod titta i min väska. Jag har ingenting, där är smutsiga strumpor, där är basketskor. Det finns, jag själv känner så här, det är ingenting att dölja, varför frågar de mig? Men du vet, när man blir äldre, man bara, självklart ju. Varför ska de fråga en 12-årig tjej på tåget själv vad hon har i sin väska, vad hon har gjort i Köpenhamn? Men det fattar man ju först nu i vuxen ålder att fan, jag har ju blivit, jag har blivit utpekad, jag har ju blivit vald. Och det jag hoppas att vi nu är att vi kan få att de yngre känna igen sig, att de kan börja sätta stopp eller ifrågasätta beslut som inte är rätt. Att ge dem en plattform att göra det.
Men det är som att det är så, om du som en 12-åring hade sagt så här, nej men jag behöver inte öppna min väska. För tekniskt sett behöver inte jag öppna den förrän du visar att du är en polis med rätt legitimation. Right? Visst, man vet inte det som 12-åring, men min kusin kom inte med i region fast hon mördade alla andra. Why? För att de redan hade tagit några invandrare. Right? Så jag sa, jag bara går och pratar med coachen och hon bara nej, för de tycker jag har en attityd varje gång jag frågar. It's the same shit. Om du hade sagt nej, vet du vad, jag känner inte för att öppna min väska till dig för att jag har varit och tränat med min pappa. Oh, we gonna rest your ass. Ja, samtidigt, om min kusin går och frågar coacherna, hon kommer inte komma med nästa läge. Hon kommer inte komma med
i laget. Det är som att det finns en kvot på invandrare. Du får bara ha 4 invandrare i laget. Det är allt vi kan hantera.
Vi spelade NM och vår startfemma skulle varit helt svarta. Right? Men de satte in en vit spelare istället för att det inte skulle vara. Och då, orden var sagda. Vad sades? Vi kan inte starta med 5 svarta. De orden kom ut från en coach. And that's like, well damn, vill vi spela basket och vinna? Eller är vi glada för att vara inbjudna?
Och bryr vi oss verkligen om hudfärgen? Alltså spelar verkligen roll hur en startfemma ser ut? Vi är här för att tävla. Vi är här för att spela.
Vi måste representera Sverige. Sverige ska vara blont och blåa ögon. You know what I'm saying? Och det kommer vara så för evigt.
Ja, och den rasismen har man ju med sig hela livet. Alltså, så fort man säger att man är svensk, då är det så här. Men
på riktigt.
Men du är ju mörkhyad och du har ju brunt hår. Och du har ju, det blir ju alltid det. Och man bara, jag vet. Så ser en del svenskar ut. Men en del svenskar ser ut som mig. Och en del svenskar ser ut som er. Och en del svenskar ser ut som så. Alltså, finns det något land där det finns alla ser likadana ut? Finns det något land?
No.
Så varför associerar vi då nu i this day and age 2020 att en svensk ska se ut på detta sättet?
Ja, men det är ju roligt och, alltså, ibland, till en viss del nu säger jag så här, i this day and age, okunskap är ett val.
Absolut.
Vi har tillgång till all information, så att nu om man ställer sådana där frågor 2020, du har ett val och du har valt det där är din nivå. Och där kommer jag kommer inte bemöta dig på din nivå.
Men sen här det också föräldrar.
Vad sa du?
Vad lär de sina föräldrar? Vad lär de sina barn? Det är alltid någon som lär någon. Som passes down the knowledge.
Right.
And like we all gotta take an active choice. Det är ju någon som måste bestämma sig. Att vet du vad, jag ska lära mina barn om det här. Jag ska lära mina barn om rasism. Jag ska lära mina barn om det här. Jag ska lära mina barn om det här. Och det som du sa, ditt val. Som föräldrar, som ledare, som förbund, som allt måste välja.
Så om vi sitter här nu och vi tänker så här, okej, svensk basket till ledare, till de som är i högt uppsatta positioner. Vad vill ni se att de gör för val?
Nu. Jag tror du skulle fråga hur många svarta vi har haft. Jag bara en. I was ready with my fingers, swear to God. Jag bara...
Nej, vad vill ni säga till dem? Vad vill ni se att de gör för val? Vad tycker ni skulle vara en väg framåt för dem? För det har varit en stor, alltså den som har varit den mest centrala frågan. Om man tittar på responsen till de här samtalen. Alla har varit så här, om det här är skitbra, vad händer nu? Så vad skulle ni vilja se från våra ledare? Framförallt ledarna.
Jag tror att utbildning, right? Så vi har så många, basket är en sån, är en sport där alla spelare, right? Från alla olika hörn. Så jag tror att utbildning om vilka spelare du har, right? Så låt säga att jag coachar en grupp med massa afrikaner. What do I really know about them? Mm-hmm. Ser jag inte ut som dem? Let me educate myself. Men också, var bekväm med att vara obekväm.
Mm-hmm.
Get yourself out of that box. Mm. Right? Om du ser någonting som andra ledare gör. Du tog bara vita den här gången. Like why? Jag vet en tjej. Hon kanske inte är den bästa talangen, men hon är raw. Put her in there. Watch her bust everybody's ass. Och nu kan vi se till att hon får extra träning för att bli bättre.
Mm.
Och de här fundamentala, you know, jab, three threat way or whatever.
Mm.
You know. Men att vara bekväm med att vara obekväm och ha de samtalen. För sitter vi bara tysta. Jag tror inte en skillnad kommer hända i svensk basket. Personligen. Mm. Jag kallar ut Sverige. Ain't shit gonna happen. It's gonna be on us. Och frågan är om vi kommer få ta de rollerna och jobben när vi är klara.
Mm.
Possibly because we light skin. Possibly not because we talk too much.
Ja, förlåt att jag skrattar, men det är väldigt... Det är, alltså, ja.
It's real.
Väldigt. Väldigt.
Alltså jag hade ju velat se att vi valde basketspelare utifrån basketkunskaper. Alltså för att när man söker ett jobb så söker man ju, men du ska ha det här och det här och det här. Och samma borde ju finnas, kör vad man där säger.
Nej, jag tänkte bara säga, that's not always the case though.
Nej, sen hade ju vad ditt namn är också. Men att vi väljer, att när vi ser alla dessa basketspelare, vem förstår basket, vem kan spela basket? Det spelar ingen roll om de är högljudda, de inte är högljudda, de är tysta. Alltså, det spelar ingen roll, men vi spelar basket här. Och det är ju det vi ska försöka utbilda. Och att vi börjar välja mer sånt. Börjar välja mer basketspelare och inte börja välja människor som kommer passa ihop. Alltså,
men basket, jag är inte intresserad utav det. Basket Sverige är inte intresserad utav att vinna. Basket Sverige är intresserad av att se så bra ut som möjligt. Which means as polished, which in this case is as white as possible.
Och ska vi vara med och tävla, då ska du välja de bästa ballersen i Sverige. Och du har en massa tunga ballers som inte blir valda. Och tyvärr är det så att när vissa inte blir valda, alltså deras drömmar knäcks. De väljer att lägga av. De väljer att de inte kan spela basket med. Och du tappar så många knäckande. Och det är sjukt att ett landslag kan ha en sån stor påverkan på vem du blir som människa, för att du har blivit så knäckt av att inte bli vald i ett landslag.
Mm.
Och den tror jag inte. Och den, att ta det där ansvaret, det gör inte svensk basket.
Nej, absolut
inte. Men titta på våra ledare.
Mm.
Like, they're all white males.
Men tänk vad starkt det var av Karo att våga ta sig rollen. Hon pratade om det i sitt samtal. Mm. Att ta den rollen som en assisterande coach i ett damlandslag. Alltså förstå, det är jättestort.
Jag känner extremt privilegium att ha henne vid min sida. Mm. Like a sister on the coaching side. Alltså, det ger en samhörighet. Man lyssnar, alltså, jag ska inte säga att jag lyssnar på henne mer än jag skulle lyssna på någon annan. Men jag lyssnar på henne utifrån att den rollen hon har tagit
i det yrket. Henne på ett annat sätt.
Jag hör henne på ett annat sätt, 100%. Because it ain't easy. Like, just say, like, it ain't easy being May Day eller Day. Mm. It ain't easy for her either. Och lika mycket som vi kämpar för varandra så måste vi ju kämpa för att få lika många coacher. Kvinnliga coacher. Coacher av utländska bakgrunder i staden.
Men okej, ska vi ta den här frågan. Hur många kvinnliga coacher har vi i damligan? Alltså head coaches. Jag tror inte ens att vi har en just nu.
Nej, men kolla på landslagen. Det är ju bara Frankrike och där ett till. Är det Montenegro?
Mm, Montenegro har Serbien. Och
tre.
Marina och sen
och Kanada,
Frankrike. Och,
you look at the world.
WNBA, how many women of color are head coaches?
None.
När ligan är 80% svart?
80% svart. We don't hire our own people.
Exakt.
Men det är ju ett problem. Det är det vi pratar om. Det är de konversationerna vi har.
Mm.
You know what I'm saying? Like, hur kan du ha en liga med 80% svarta kvinnor?
Ingen av dem är representerade i Karlstad.
Just nu är vi i bubblan. Och det, like, it catch me off guard sometimes. För jag går runt och jag bara, vi har så många svarta powerful women here.
Mm.
But why are we not head coaches?
Mm.
Why are we not GMs? Because the system is not built for us.
Nej, men exakt. Och ja, det handlar ju jättemycket om vilka man väljer. Och vilka väljer från, alltså vilka positioner. Vi pratade lite om det där i förra samtalet. Om till exempel i NFL. Där det var, ja men, vi måste ha en vit quarterback. För de är de smarta. De kan tänka strategiskt. Men vi tar de atletiska svarta som runbacks. Som wide receivers. Och det är lite samma tänk också. Om man inte ser dem, alltså om man ser intelligens och kopplar det med vithet, då har man ju det samma retorik när det kommer till ledare.
Mm.
Era svarta atletiska kroppar på planen, men jag kan leda er. Ni har en, alltså det är ägaren för Atlanta Dream, som jag också vet vem det är, för att hon var en stor donor till Georgia Tech. Hon var på alla våra matcher i våra omklädningsrum. Men du stöder inte att vi kämpar för svartas rättighet. Hur kan du äga mig men inte kämpa för mig och inte stå vid min sida?
Du kan
äga mig, kontrollera mig, men min existens betyder ingenting för dig.
Absolut ingenting. It's like y'all love the culture. Ni älskar att ha vår kultur. Ni älskar att använda våra ord, vår dans, vår musik, don't give me story.
Men det är populärt att se ut som oss.
Mm-hmm. Right, but everybody wants to be a until it's time to be a
Ja, ja, självklart. Du vill ju se ut som mig, men du vill inte gå mina steg. Du vill inte ta min historia. Du vill inte ta någon
av det. Du vill sola, du vill locka ditt hår, du vill pumpa in gift i dina läppar. Du vill göra det, dina höfter, dina bröst, allting. Du vill ha våra kurvor, du vill ha vårt utseende, men du vill inte ha vår historia.
Men du hade inte velat vara, du vill inte vara svart. Men du vill ha allt som har med det att göra.
Nej, eller så vill du ha små bruna barn som accessories.
Och det är så fint, och det är så fint att ha mulatt barn eller bland mixade kids.
Mm. Det är sorgligt.
Jag blir bara så här fresh. This is a great way to start my day.
Mm. Nej, men det är fantastiskt att vi kan ha de här samtalen och alltså, prata öppet om det här. Och jag är jätteglad att vi har den här plattformen. Alltså Ahsoka Namaka, fantastiskt. Alltså hur hon har drivit det här, verkligen varit på och liksom försökt och har drivit fram det här. Men när folk är redo att höra, det är det som
vad
är...
Det
är inte spelar, det spelar ingen roll, jag bryr mig inte för jag kommer sitta här och prata i alla fall. Men är folk redo att höra?
Jag hade velat se att där fanns att lika mycket som man har teambuilding-möten så har man möten om rasism.
Mm.
För att det är ju någonting som, om det ska börja någonstans, så ska det ju börja på ledarnas nivå, men även på seniorlandslagsnivå. Vad händer på killsidan? Och många har vi inte av representation of color who syns. Vad har vi hört? Har vi hört någonting?
Alltså min grej är det här, jag är ju väldigt, alltså, mental hälsa är väldigt viktig för mig.
Mm.
Många olika anledningar. När allt det här hände med George Floyd, with Ahmaud, Breonna, I went into depression, right?
Mm.
Jag bara satt, literally, min mamma bara sa, du måste äta, jag bara satt. Inte en enda gång hörde någon av mina vita lagkamrater ifrån sig, från landslaget, inte en enda gång. Var det någon från staben som var såhär, hej, hur mår du?
Mm.
Jag var tvungen att reach out och var såhär, what the f*** are you gonna do about this?
Mm.
Det är inte bara seniorlandslagen. Vi har alla U16, U18, U20, U14,
absolut.
Region, allt det här. Det är fullt med små barn och unga människor som ser det här, men som inte får något stöd.
Ja.
Oh. Just want to feed off us.
Mm.
And I don't say well when you
på oss på matcher, men
nej, men jag tycker right. att vi borde ha vi, alltså att det borde finnas en form av utbildning i rasism. Ta in någon som kan väcka några obekväma
jag
känslor.
Jag tror inte intresset finns, och om det händer,
men det är inte ett val.
Vara fake.
Mm.
Right, men vem sitter högst upp? Mm. Right? Who is going to take that and be like, you know what? Jag vet att jag inte har gjort mitt jobb som en riktig ledare. Så jag tar ansvar. Nu tar jag in X, Y och Z kontakter. Vet ni hur många kontakter vi har med, bara med att säga apply på den Swedish National team?
Mm. Alltså, det här, Vad är performative?
Och jag lovar att det här är ju någonting som människor känner, alltså, känner någonting starkt för. Så jag tror inte ens det handlar om att ha en budget för att ha någon som kommer in och föreläser. Det handlar om att vill vi egentligen ha någon som kommer in och föreläser här uppifrån.
Mm.
Jag frågade, jag bara, kan vi sätta ihop ett Zoom-möte med alla seniorlandslagsspelare där vi literally sit and talk about our feelings. Ja, men du kan sätta upp det. That's not my job. That's not my job. My job is to play basketball. Your job is to make sure that I am cool, that I can do what I want to do and what you need me to do on the court.
Mm.
So for me, mental hälsa means that you actually give a f*** about me.
Mm-hmm. Jag tycker också att börja se så allierade i WNBA. Jag ser mycket så här av alltså spelarna, lagkamrater, hur de stöttar sina lagkamrater i dessa frågor. Också att de väljer att, vet du vad, nej, det är inte, jag ska inte prata om det här. Varsågod, de ska få det utrymmet. Känner vi samma sak hemma?
Nej.
Alltså, jag tänker liksom allierade.
Nej.
Allies.
Nej. Jag tycker inte vi alls är allierade. Vi är delade.
Mm. Absolut. Mm.
För vi har folk som känner. Vi har folk som upplever daglig rasism som har det i ens rötter. Och sen har vi de som försöker. Och vi har de som är helt obrydda. Som att det påverkar inte mig alls. Så varför ska jag inte lägga en tanke på det?
Mm.
Jag tweetade någonting. Typ så här, god morgon allihopa. Hoppas alla har en bra dag. Stop killing black people.
Mm.
En av våra lagkamraters föräldrar attackerade mig på Twitter. Och jag skickade screenshoten till Vinter och jag var så här, do I go off? Do I go off? Eller sätter jag mig och är tyst och låter den här pappan ha sitt moment, right?
Mm.
Det är bara låter vara.
Som också var cool. Ska ju vara på engelska. Så att de ville ju att inte bara...
Ja, du såg det, right?
Mm-hmm.
Och jag vet 100% att det här kommer starta någonting, right? And it's gonna be a problem.
Fine, so be
and
it. So be
it. Och det kommer hamna på mig, right?
Mm-hmm.
Jag vet att de inte menade illa, X, Y, and Z. How about you shut the fuck up and actually listen to what I got to say?
Because
you don't give a f*** about my life. Och jag behöver inte spela för landslaget. Girl, I'm sad. Y'all not paying me. I'm done. I'm done. Y'all need me more than I need you. In the end of the day.
Men Amanda, 100%. Men vet du vem som också behöver dig? Alla tjejer som ser upp till dig i hela Sverige.
No, I get that.
Jag vet.
I get that. But what
jag
I'm
vet.
Saying
is if you want...
Ja. I'm not doing this for me. Jag gör det här för mina kusiner. Mm. Jag gör det här för mina guddöttrar. You know what I'm saying?
De är så fina.
You're not doing shit for me. Mm. I'm doing this for them. För så som ni har behandlat mig sedan jag var 13. Jag är 27.
Mm.
I really should turn my back on y'all. I really should.
Mm.
Men det finns folk som är bättre än vad ni är. Och vad ni har varit. Som kommer att vara ledare. Som sen kommer att ta in folk som förtjänar att vara i landslaget. Inte bara hur de ser ut. You know what I'm saying?
Men då måste vi också. Vi måste också vilja ha dessa positioner. Och jag vet att det inte alltid blir så att vi blir valda till dem. Men vi måste vilja ha positionerna för att vi ska kunna göra det. Så att om vi söker en gång och blir nekade kan vi inte säga att men fan, jag försökte mycket. Utan vi måste ju försöka tills det finns ett öppningshål då vi kan ta oss in. Men change doesn't start until you... Alltså vi vill att vi ska göra det. När vi lägger våra skåp i hyllan. Det första vi vill då göra, vi behöver inte coacha. Men vi vill ta in oss någonstans där vi har utrymme att få den här rösten hörd.
Precis. Absolut.
Och det går tillbaka till att inte förminska sig själv.
Absolut.
100%.
Precis. Ta utrymme. Våga göra sin röst hörd. Och känna att, vet du vad, de konsekvenserna som kommer, jag kan ta det. Men att vi ska fortsätta att sträva för vad som är rätt. För vi kan inte få sitta och vara förminskade längre. Absolut inte. Time is up.
Och det är därför det du gör, Dani, nu, det är skitstort. Det är ett väg in. Det har öppnat en konversation. Like, it's a small bar, men bollen har börjat rulla. Och det är bara, det är bara en, det kommer ta en stund innan det blir en dominoeffekt, innan det blir en jättestor boll. Vi måste börja någonstans. Det här är en bra början.
Har jag skapat en plattform där folk har känt att de har kunnat prata? Har jag skapat utrymme för dig, för dig, för dig? Eller inte, har jag skapat? För det är inte ett ego. Utan finns det här? Har det varit bra? Har det varit givande? Och vad kommer sen? Det är det som är det viktigaste. Vad bygger vi vidare? Och det är någonting jag är fortfarande så här på. Hur gör vi det här? Hur ska vi göra det här? Så jag ser jättemycket fram emot att se vad ett fortsatt jobb kan vara. Jag hoppas att det här fortlöper. Att vi kan ha fler samtal och vi kan bjuda in fler.
Och att men inte att vi bara att vi har samtal, utan att människor som är obekväma i detta blir inbjudna till detta.
Ja, absolut.
För det är de som inte vill. De vill inte ha med detta att göra.
How many people do you want? I got them. I send you names.
Ja, men absolut. Speciellt också det som när man har blivit utsatt för saker. De namnen tas in också. Alltså Åka har jobbat jättemycket med det. Jag vet inte om ni kommer ihåg när hon tillsammans med Khadija och Ebba gjorde Utfallad. Det här jobbet har varit enormt och det har varit ständigt och det har varit pågående och hon har gjort otroligt mycket gott som inte har synts. Jag tror att hon är en av tre rasifierade i styrelsen just nu. Så det är, vi kan sitta och försöka liksom break glass ceilings underifrån så mycket, men hur en organisation är uppbyggd måste reflektera alltså sin omgivning, och det gör vi inte.
Men det man får se som är det bra idé att Soka är med i styrelsen. Det är ett ytterligare steg in. Det är där det börjar. Och vi måste fortsätta vilja. Vi måste fortsätta kampen.
Och det är därför jag säger att hon har varit superfantastisk i det här. Och att också att hon har orkat. Att vara...
Det är tungt att driva detta. Mentalt jobbigt. Sjukt tungt.
Har ni några avslutande ord, eller vad skulle ni ha behövt som små? Vad skulle ni vilja säga för att kunna avsluta det här eller avrunda? Vi kan börja med dig, Kalis, om du har någonting.
Nej, men jag skulle vilja med att det här inte är en trend, utan att det faktiskt blir någonting konkret, att det faktiskt kommer ut någonting i form av ett utskick eller ett meddelande till alla som är involverade i en landslags eller i ett förbund, från spelare till ledare, att det är så här vi tar action i de här grejerna vi kommer att jobba emot, för att det inte bara blir att vi alltså att det blir en trend. Jag vill se konkret action. Det är framförallt det, att någonting faktiskt händer.
Amanda?
Alltså jag skulle vilja säga till alla yngre pojkar och flickor och X, Y och Z, var inte rädd att vara dig själv. Förminska dig inte. Oavsett vilket rum du går in i. Var dig själv 100%. Och det är svårt. Och det kommer göra ont. Men bara vi tre här har din rygg. Sen finns det så många fler människor som har din rygg. Och du är aldrig själv. Like literally. Låt dig inte känna att du liksom är själv. Like, vi går den här vägen för dig.
Det var jättefint. Alltså jag kan inte säga någonting mer. Det var en jättebra avslutning. Ni två är föredömen. Ni är förebilder. Ni har banat vägar. Ni går den vägen med stolthet. Och det är en ära att vara er lagkamrat. Och kunna sitta och ha de här samtalen också. Så kärlek till er. Lycka till med resten av WNBA-säsongen och ha ett svinbra läger, så ses vi snart.